Varmt välkomna till detta seminarium som anordnas av expertgruppen för biståndsanalys. Jag är jätteglad att dels många hade anmält sig. Jag var väldigt orolig att solen skulle konkurrera med oss. Men det verkar som att ni alla fortfarande ändå har engagemanget kvar för att vara i detta rum och kan vänta på solen. Jag heter Julia Schalk. Jag är här idag som expertmedlem just i expertgruppen för biståndsanalys. När jag inte gör det så jobbar jag på RFSU som samordnare för vårt internationella politiska arbete och kunskapsutveckling. Men EBA är en statlig kommitté, för er som inte känner till oss, som samarbetar med forskare och andra experter med uppdraget att analysera och utvärdera det svenska biståndet. Och målet är naturligtvis att bidra till att biståndet som genomförs är effektivt i bred bemärkelse. Och vi på EBA ser verkligen en roll i att bygga broar mellan forskare, akademin och de som jobbar med utvecklingsfrågor, om det så väl handlar om att utveckla politiken som i genomförandet. Och vi ser att det finns verkligen ett behov av att skapa de här mötesplatserna mellan, i det här fallet, nya doktorer och er som jobbar såväl på UD, Socialdepartementet, Sida, olika organisationer, andra forskare finns också här i publiken. Så det är jättespännande. Just den här serien som vi kallar Development Dissertation Briefs handlar, precis som jag sa, att ge ett utrymme till nyligen disputerade doktorer att presentera sina avhandlingar. Med fokus såklart på det som kan vara relevant för utformningen av svenskt utvecklingssamarbete. Och syftet är såklart att ge kunskap, skapa ny kunskap, förmedla den nya kunskapen till regering och myndigheter, men andra aktörer också som såklart kan vara intresserade. Och precis som med alla EBA-rapporter så är det författarna själva som har skrivit dem och står för dem, både innehållet och de eventuella rekommendationer som finns i dem. Den här meningen börjar bli lite som, ni vet, bullen, när man säger så här, och det är inte barnen själva som representerar, utan, men det är författarna själva som står för rapporten. Idag har vi ett superkul team. Vi väntar, ska jag säga, på Susanne Sjöström som är på väg från Danderyds sjukhus för att komma hit där hon jobbar. Hon är inte sjuk. Men här vid bordet har vi Elina Elveborg Lindskog och Jessica Pofs som kommer presentera sina respektive rapporter här idag, baserade på era avhandlingar. Tyvärr är det så att Anna Kågesten är sjuk däremot. Och kan inte komma idag, men hennes rapport finns tillgänglig tillsammans med de andra vid bordet. Och jag kommer försöka återkomma till den och ge en liten hint av vad den handlar om i alla fall. Respektive talare kommer få ungefär en kvart, 20 minuter för att prata. Och utöver, om det inte är några så här omedelbara behov av förtydliganden, så kommer vi köra på med presentationerna. Och sen kommer jag släppa in våra väldigt kompetenta och erfarna kommentatorer. Som idag är Efraim Gomez, som är chef för UDs enhet för FN-politik. Och Åsa Andersson, som jobbar på Sida. Men också har lång erfarenhet från såväl UNAIDS som UNFPA. Den uppmärksamma noterar att Katarina Bergenhed från Amnesty, som stod på inbjudan som kommentator, inte heller här, för hon är tyvärr också sjuk. Men Åsa är inte bara kompetent, hon är också väldigt modig. Så hon har kastat sig in idag och kommer kommentera de tre rapporter som vi har hört. Och sen kommer naturligtvis ge möjligheten också för er att svara på de reflektioner och tankar som kanske finns. Sen har jag möjlighet, har vi ganska mycket tid som planerat i alla fall, att släppa in publikfrågor. Och jag hoppas att vi kommer gemensamt ha ett väldigt bra samtal med fokus på det som är viktigt för utvecklingspolitiken och samarbetet och implementeringen av det. Idag kommer vi fokusera på det som heter sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Jag har jobbat med de här frågorna själv ganska många år, och det är ju ett hopplöst begrepp rent kommunikativt. Men vi hänger ändå av någon anledning kvar vid begreppet. Och varför gör vi det? Jo, för att det skapar oss, som jag menar då, en mera holistisk begreppsapparat. Där vi sätter sexualitet och reproduktion i centrum för människors välbefinnande och rättigheter. Men det inbegriper också just en rättighetsapparat. Så det här handlar inte bara, om jag vill säga så, om ett hälsosystem eller hälsofrågor, utan i allra högsta grad om väldigt mycket om samhällsnormer, om attityder, om politik. Sexualpolitik, som vi kallar det, är ju någonting som diskuteras lokalt, nationellt och i allra högsta grad i FN, som Efraim så småningom kan vittna om. Så det är ju väldigt en politisk fråga, och genom att använda SRHR, eller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, som begrepp, så kan vi se hur sexualitet och reproduktion genom livscykeln, om man säger så, har att vi har olika behov för att skapa det där välbefinnandet. Om vi är 10 eller 15 eller 25 eller 67 eller 70. Men där målet hela tiden är ett välmående och såklart tillgång till rättigheter. Så det handlar inte bara om frånvaron av sjukdomar, det har vi till och med kommit överens om politiskt, utan det handlar om ett välmående och en hälsa, och i det här fallet också en njutning. Så därför tycker jag också att det är väldigt spännande att kunna se den här korrelationen, intersektionen, man ska säga, mellan religion, politik, kultur och institutioner och system. Det är också en väldigt tydlig koppling till fattigdom. Och det är därför det också är en väldigt stor del av det svenska utvecklingssamarbetet. Om vi tittar på just de delarna av SRHR som handlar just om sjukdom och död, till exempel mödradödlighet och som orsakas av osäkra aborter, så är det ju människor som lever i fattigdom som drabbas och dör. En graviditet är ju bokstavligen livsfarlig, särskilt om du är ung och lever i fattigdom. Och det är den vanligaste orsaken till den åldersgruppens död och skada. Och trots att kvinnor över hela världen idag kan och väljer att föda färre barn, så vet vi i de flesta och många stora delar av Afrika söder om Sahara så är fertiliteten högre än på många håll. Så därför ser vi på EBA att det är väldigt viktigt att bidra till den här, att vi följer ny kunskapsutveckling inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, eftersom det utgör en viktig prioritering av det svenska biståndet. Av det totala biståndet går ungefär mellan 6-7% till SRHR. Beror lite på hur man räknar. Och enligt UD så går 2,3 miljarder till SRHR. Och därför är det såklart viktigt att vi gör rätt. Och vi gör rätt genom att följa forskning och annan expertis. Även de nya, och Efraim och Åsa kommer ju så småningom berätta mer om vad Sverige gör och politiken på området. Jag vill också bara säga att de nya hållbarhetsmålen, även de inkluderar väldigt mycket av SRHR-frågor. Jämställdhet, mödradödlighet, HIV och AIDS, reproduktiva rättigheter, även våld, könsbaserat våld. Och även att man återigen har åtagit sig att implementera de politiska handlingsprogram som väldigt mycket berör SRHR-frågor. En lite mer personlig reflektion är också att vi lever i en tid där kunskap och vetenskap inte kanske står högst på agendan. Och det gäller väldigt mycket, i synnerhet frågor kanske som även rör jämställdhet. Det gäller många frågor. Men där är det väldigt viktigt att de som jobbar med frågor om hälsa, sexualitet, reproduktion, jämställdhet visar på att fakta och kunskap är någonting som vi baserar vårt arbete på. Jag refererar inte bara till Trump, men och den global gag rule som finns, som påverkar väldigt många av de organisationer i form av indraget bistånd. Men också faktiskt tydligt nationalistiska rörelser runt om i Europa, där det finns en tydlig koppling mellan synen på kön och sexualitet och nationalstaten. Det är en mer personlig reflektion om hur viktigt det är att vi ser kunskap som en del av vår verksamhet och fakta. Lika mycket som vi måste jobba med att nå människors hjärtar. Men det är en annan historia. Men mot bakgrund av det är jag nu, när vi har tre, nu har jag ändå hållit låda här ett tag, så att vi har tre jättebra och kompetenta bidrag av kunskap. Jag tänkte börja därför med välkommen Susanne också.
Vänta, jag skulle prata sist.
Ja, jag vill bara hälsa dig välkommen. Ja,
tack,
förlåt.
Tack.
Du har all chans att andas och så ska vi fixa tekniken lite sen.
Ja, tack så mycket.
Jag tänkte börja faktiskt med då att lämna över ordet till dig, Elina. Du har skrivit en avhandling där du har studerat relationen mellan väpnade konflikter och sexuellt och reproduktivt beteende i särskilt Rwanda och Demokratiska republiken Kongo, DRK. Varsågod.
Tack. Hej. Tack för att jag fick komma hit idag och få presentera min avhandling. Jag heter Elina Lindskog, som sagt. Och jag har skrivit en avhandling som heter Effects of Violent Conflict on Women and Children, Sexual Behavior, Fertility and Infant Mortality i Rwanda och Democratic Republic of Congo. Jag disputerade ungefär för ett år sedan och har sedan dess jobbat för statens institutionsstyrelse, så jag är inte längre kvar i akademin. Men jag jobbar fortfarande med sexuell och reproduktiv hälsa, numera det som heter regeringsuppdrag om att främja sexuell hälsa bland våra klienter och ungdomar som vi har hand om tvångsvård och missbruksvård i Sverige. Så att nu är det ett tag sedan som jag andades och levde med min avhandling, så jag hoppas jag kan besvara eventuella frågor som kommer upp sen. Så det som jag är intresserad av i min avhandling, det var att titta på sambandet mellan krig och sexuellt och reproduktivt beteende i hjärtat av Afrika, och då var det framförallt Rwanda och Kongo. Ja, men det viktigaste slutsatsen jag kom fram till, det är ju att krig påverkar kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och beteende. Och Rwanda och Kongo har ju till viss del en gemensam konflikthistoria. Och nu är det säkert så att många av er är väldigt insatta i det här. Men jag tänkte jag drar lite kort ändå en bakgrundsbild så att ni, för er som kanske inte är fullt lika insatt, hänger med. Det här är en karta över Rwanda. Och i Rwanda så består egentligen av två etniska grupper, hutuer och tutsier. Och tutsier var den forna eliten, forna kungadummet, som också prioriterades under kolonialmaktens tid. Och i början av 60-talet, när det blev självständigt i Rwanda, så blev det också ett maktskifte. Och hutuerna är ju majoritetsbefolkningen och tutsier en minoritetsbefolkning. Och då var det väldigt många som flydde över till grannländer, Kongo, Uganda, Tanzania. Och där då formades det Rwandan Patriotic Front av exiltutsier bland annat då. Och de invaderade sen då Rwanda ifrån Uganda, norra delen av Rwanda, vilket var början på inbördeskriget som rörde sig sen neråt mot Kigali som är huvudstaden. Det ledde då fram till folkmordet 1994. Där det fanns en extremistisk ideologi. Och då riktade man sig framförallt mot tutsier, men även på sådana som opponerade sig då. Och tutsier bodde framförallt i södra delen av Rwanda. Och efter folkmordets slut så var det väldigt många då som hade flyttat över gränser återigen till Kongo. Och där fanns det bland annat då personer som hade medverkat i milisgruppen Interahamwe, som var aktiva under folkmordsperioden, och även då Exfar som var militären helt enkelt, Hutu-militären. Och de organiserade sig och började attackera från Kongo in i Rwanda igen under beskydd av den sittande presidenten Mobutu. Och det här ledde då fram till det kongolesiska kriget. Det här är en väldigt förenklad bild. Och en av de faktorerna som ledde fram till det kongolesiska kriget. Då Rwanda gick in i östra Kongo. Och det här kongolesiska kriget, säger man, startade 1996 till 2003. Och drog in 6 olika nationer och det var flera miljoner människor som dog under den här perioden. I östra Kongo har det fortfarande varit väldigt oroligt och mycket konflikter. Så. Tack, kan man byta med den? Och under folkmordet då, som varade 100 dagar, så dog 800 000 människor. Och man räknar med att ungefär 250-500 000 kvinnor våldtogs. Men mitt intresse i det här, det var att titta på då hur det här inbördeskriget och folkmord påverkade risken för sex innan äktenskap, alltså den sexuella debuten. Och jag var också intresserad av att kolla hur kongolesiska kriget påverkar barnafödande och även spädbarnsdödlighet i Kongo. Och det vi vet då är att krig förändrar det strukturella sammanhang som ligger till grund för reproduktiv hälsa, reproduktiva mål och beteenden. Och vi vet då också att på nationell nivå så underminerar krig utvecklingen, hållbar utveckling, eftersom man militära utgifter prioriteras och statliga resurser flyttas från sociala tjänster för att finansiera en armé. Och krig har också en negativ effekt på fysisk infrastruktur som järnvägar, vägar, vattensystem och även organisationen av livsmedelsproduktion, och det ökar risken för undernäring och svält. Krig påverkar även människors vardag genom att man förlorar boskap, genom förlust av jordbruk och trauman, och även då att par kan separeras under en period när man befinner sig i flykt. Men konsekvenserna är ju beroende på när det här sker i en kvinnas livstid eller livscykel. Och det är det som jag har intresserat mig för då i min avhandling. Så vad jag har gjort är att jag har använt individdata. Så det är kvinnor mellan 15 och 49 år som har kopplat samman med ett konfliktdata som mäter intensiteten av konflikt över tid och plats. Så i den här artikeln om den sexuella debuten i Rwanda så har jag då kunnat följt kvinnor från 12-årsåldern fram tills intervjutillfället. Och så har jag tittat då på risken för det här specifika eventet som är första gången som man rapporterar att man har sex. Och det gör att jag kan få ut en period på innan krig, under krig och en efterkrigsperiod. Och det här konfliktdatat då kan ju mäta hur intensivt konflikten var över de olika, över tid och plats då, helt enkelt. Och det som Julia var lite inne på, det här var det som är problematiskt med sex och sex innan äktenskap, kanske framförallt, det är ju att det sker i en kontext där det är väldigt lågt använda av preventivmedel. Och vid ett lågt användande av preventivmedel så ökar ju risken för sexuellt överförbara sjukdomar, oönskade graviditeter och så vidare. Och i en kontext där det är förbjudet med aborter och det blir illegala aborter, så ökar ju, blir en negativ effekt på hälsa. Så jag tittar på, eller försökte identifiera sätt som krig kan påverka den sexuella debuten då. Och ett sätt är ju, eller ja, en väg är ju de här krigsvåldtäkterna som vi vet var väldigt vanligt förekommande i den här regionen. Men även då sex utbyte mot beskydd var förekommande konfliktperioden. Och att en hög dödlighetsrisk kan ge känslor av hopplöshet. Vi kan lätta på institutionella och sociala begränsningar kring sexuellt beteende. om man är i en så att säga, icke-krigssituation kanske hade väntat eller haft ett annat förhållningssätt, så kringgår man det under den här perioden. Så det jag såg då sammantaget för den här artikeln var att risken för en sexuell debut ökade under 93 och 94. Och att hög intensitet av konflikt ökade risken för sexuell debut. Och att risken var högre i norra delen av Rwanda under inbördeskriget. Och då tittade jag även på hur barnafödande såg ut under krig i Kongo. Och då finns det mycket tidiga forskning som visar att barnafödande minskar under krig till följd av en sån här babyboom-effekt i efterkrigstid. Och det här är någonting som vi då inte har sett i Kongo. Och det intresserar mig för att se hur då det ser ut i Kongo. Och det finns en annan forskning som också säger att högre barnafödande under krig är kopplad just till låginkomstländer som är präglade av fattigdom, högt barnafödande och hög spädbarnsdödlighet och mödradödlighet. Och det jag fann med den här artikeln var att det kongolesiska kriget bidrog till en fördröjd transition från högt barnafödande till lägre barnafödande, vad vi kallar för fertility transition. Och hur krig påverkar barnafödande beror på den sociala kontexten inom vilken kriget utvecklas och konfliktens karaktär över tid och plats. Så det man kan tänka sig är att det är den här ekonomiska motorn för kulturell och social förändring som bidrar till att man kan se att trenden går ner från högt barnafödande till lägre barnafödande och att krig då har en negativ effekt på den processen som blir att det blir en förskjutning utav då nedgång utav barnafödande. Och då tittar vi vidare på barnadödlighet, så vet vi att den är väldigt hög i just i Kongo då, det är högst i Afrika söder om Sahara. Och det jag tittade på det var att om man tittar sammantaget på spädbarnsdödlighet så är det en förhöjd risk under kriget. Men man gör en interaktion mellan kalenderår och spädbarnsdödlighet så kan man se att det är ytterligare en förhöjd effekt för åldern 1-11 månader. Och det här tror jag då kan vara kopplat till bristet av rent vatten, sjukvård. Vilket i sin tur ökar risken för infektionssjukdomar, diarréer och undernäring. Man tänker att det finns en skyddande effekt då första levnadsmånaden om man helammar sitt barn gentemot. Om man börjar byta ut och ha mjölkersättning då som kan vara baserat på orent vatten som exempel. Så avslutningsvis så ser vi att kvinnor och barn drabbas ju hårt direkt men även indirekt av krig genom krigets alla bieffekter. Så som undernäring, svält, infektionssjukdomar, sexuellt våld, brist på sjukvård. Och det här påverkar kvinnors sexuella och reproduktiva livshistoria. Beroende på när konflikten integrerar med kvinnan. Alltså vilken tidpunkt som den integrerar med kvinnans liv. Och att fortsätta insatser för att bemöta behov av familjeplanering och öka tillgång av moderna preventivmedel är nödvändigt i de här länderna med väldigt lågt använda preventivmedel. Tack.
Tack så hemskt mycket. Vad intressant. Jag tycker bara också särskilt, vi pratade om det lite innan, vi har att just den här åldersgruppen av barnadödlighet som du nämner, att det är efter en månad, alltså framförallt upp till ett år där dödligheten, eller relationen mellan konflikten och dödligheten är som störst, som jag förstår, och inte den här nyfödda fasen, om jag ska prata ett språk som alla, den här första månaden och under förlossningen. Och det skulle vara jätte... Nu vet jag att du inte har tittat på mödradödlighetssiffrorna, men ofta så ser vi ju att mödradödligheten, även den stiger väldigt mycket i konfliktsituationer, vilket också påverkar ofta den här tidiga spädbarnsdödligheten. Så det skulle vara jätteintressant kanske senare i diskussionen om det finns tankar kring varför vi inte ser det här, om det kanske är för att mödradödligheten och just den dödligheten redan är från i grunden så stor, kanske hög. Men det är en reflektion, om det är någon som har tankar kring det, vore intressant att se på. Så tusen tack.